Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ahlan wa sahlan, mashallah. Vi kommer idag fortsätta gå igenom det ämnet som vi påbörjade i förra föreläsningen. Vi började då tala om domedagens tecken och vi hade tre stycken föreläsningar i ämnet. Vi talade om hur viktigt ämnet är, principer och grunder i ämnet, hur man ska förstå texterna om domedagens tecken. Och sen gick vi in på vissa av domedagens tecken. Och vi kommer inshallah att fortsätta där idag. Och vi kommer nämna några viktiga punkter. Och det första av domedagens tecken som vi tar upp idag är att de rättfärdiga kommer att försvinna eller kommer minska i antal. Och att onda och dåliga människor kommer att ta över och kommer att dominera. Från domedagens tecken är att saker och ting blir tvärtom. Att saker och ting blir tvärtom. Och detta har berättats i flera hadither. Bland annat hadithen som berättas från Rufay ibn Thabit al-Ansari radiyallahu anhu. Där han säger att man gav till profeten Muhammad a.s. dadlar, tamar och rotab. Ni vet, färska dadlar och torkade dadlar. Och profeten alaihissalam åt upp dem. Och så var det bara kärnorna som låg kvar. Daddelkärnorna. Och så säger han till sahaba, vet ni vad liknelsen av det här är? Av att dadlarna var hela och ätbara. Och sen finns det ingenting annat kvar än kärnorna. Och då så säger sahaba, Allah och hans profet vet bäst. Och då säger profeten alaihissalam att det goda kommer att försvinna. Steg för steg eller bit för bit. Tills det bara finns kvar av er som det här. Han liknade här muslimerna. Med de första muslimerna på hans tid som de här hela dadlarna. Färska, goda, hela dadlar. Och så äter du den ena efter den andra. Och det enda som finns kvar är kärnorna. Och ni vet själva kärnorna av dadlarna finns det inte mycket att göra med, eller hur? Inte mycket att äta. Finns inte mycket gott i dem. Och det är det som menas med hadithen, att det goda kommer att försvinna från denna umma, steg för steg. Detta berättas också i hadith Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, domedagen kommer inte infalla tills Allah tar de utvalda eller de bästa från denna umma, från jorden. Och det kommer endast finnas kvar ujaja, yani dåliga människor som varken kan skilja på gott eller ont och inte heller förbjuder det onda. Så Allah Azza wa Jal kommer att ta de goda människorna, den ena efter den andra från jorden, tills bara dåliga människor finns kvar. Och vi kommer att nämna senare självklart med undantaget av folket av sanningen som alltid kommer finnas kvar. Profeten alaihissalam sa också i hadithen att från domedagens tecken är att man kommer att höja de dåliga och man kommer att sänka de goda. Fuda ul akhyar, man kommer sänka de goda människorna och man kommer att höja upp de dåliga människorna. Och alla dessa hadithir är sahih. Och han sa också att domedagen infaller inte tills den lyckligaste människan på dunya är Luka'a ibn Luka'a. Och Luka'a på arabiska betyder yani en förlorare, en värdelös och betydelselös människa. Så ett av domedagens tecken i den sista tiden är att de sämsta och dåliga och låga människorna är bland de högsta och lyckligaste människorna. Och om man kollar på dessa hadither, tillsammans med hadithen då man frågade profeten alaihi salatu wasalam om när domedagen infaller. Då så sa han, då man överlåter ansvaret eller makt till fel folk, vänta då på domedagen. Och den hadithen finns i Bukhari. Så alla dessa hadithen tyder på vad? Att innan domedagen, när domedagen närmar sig, så kommer goda människor som är religiösa, som är fromma, kommer att sänkas i folks ögon. De kommer tappa sin status och man kommer istället upphöja och respektera dåliga människor. Och det här är någonting man kan se idag. Om du kollar på sociala medier, du kollar på Facebook, du kollar på de här ställena. Vem är det som har mest följare och mest likes och mest publik? Är det smarta, goda människor? Eller är det folk som pratar om tv-spel? Folk som pratar om hur man ska sminka sig? Folk som pratar om en massa onödiga saker? Komiker, filmstjärnor, fotbollsspelare? Folk som egentligen inte tillför någonting gott till samhället. Och kanske till och med tillför dåliga saker till samhället. Och kanske outbildade. Ja, ni är folk som är egentligen låga. Och borde vara låga. Och gör någonting dåligt, men de upphöjs i folks ögon. Och blir bland de högsta människorna i samhället. Tyvärr är det så. Vi kollar på nyheterna. Bomb, folk dör, krig. Och sen, den här, sångerskan, hon är gravid. Folk klickar på nyheten. Som att det skulle vara någonting viktigt. Är det inte så? Tyvärr så ser det ut så idag. Att de här människorna har fått en status högre än allt och alla. Och också hadithen att från domedagens tecken är att man kommer ge makt och ansvar åt fel folk. Ida usnid al-amr ila ghayri ahliha. Det här kan vi också se idag. Kolla på presidenter och ledare. Om en person som Trump kan bli president, då är verkligen domedagen nära. Subhanallah. Jag är en sån opassande, outbildad och en dålig person blir ledare. Allah musta'an. Och inte bara han. Ja, det finns folk som är som honom, är värre än honom. Överallt i världen. Allah musta'an. Och det här är från domedagens tecken. Istället, vem ska ha makten? Den som är bra, religiös, gudfruktig. Han vill folkets bästa. Han är utbildad inom siasa, hur man ska styra land. Utbildad inom religion och liknande saker. Men tyvärr, det blir tvärtom. Allah musta'an. Och samma sak i Sverige ofta när man följer debatten och olika debattörer och sånt. Vissa får sin röst hörd. De blir som kändisar. Och får sina saker igenom. Fast de är nobody. Alltså de är ingen alls. Men de skriver i någon dagstidning och hit och dit och är med i någon tankesmedia. Medan folk som är utbildade och har kunskap och har bra idéer. Ingen lyssnar på dem. Allah musta. Så det här är från domedagens tecken. Att man kommer att höja de dåliga och sänka de goda. Och det här nämndes också tydligare i hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att det kommer att komma år. År, sanawat, sinun, khadda'a. År av svek. Det kommer att komma innan domedagen. År av svek. Där man kommer att lita på lugnaren. Och man kommer att anklaga den ärliga för lugn. Man kommer att förlita sig på el-kha'in, bedragaren. Och man kommer att bedra den trovärdiga. Och den tiden kommer Ruwaybida att tala. Och då så sa sahaba ya Rasulullah. Vilka är Ruwaybida? Han sa safi. Idioten som pratar om yani stora eller viktiga frågor. Och i den andra hadithen. Ar-rajul awal mar at-tafih. Yatakallam fi amri al-aama. En yani khasis. Haqir. En yani värdelös person. Talar om stora och viktiga frågor. Så här finner vi också från domedagens tecken vad? Att man kommer förlita sig och anförtro ansvar och makt till dåliga och lugnaktiga människor. Och de som är bra och pålitliga kommer man att putta åt sidan. Och man kommer att peka finger åt dem att de är lugnare och de är dåliga och så vidare. Och dessa ruwaybida är de som kommer att föra talan. Och tala om viktiga saker, nationens säkerhet, nationens bästa. Och det är folk som är som profeten sa, sufaha. Yani idioter, ordagrant. Idioter eller tafe. Yani de är nollor som kommer att tala om stora frågor. Och det här Allah musta'an kan man se i dagens politik och i dagens samhälle. Nam. Ett annat av domedagens tecken är att vissa eller många från denna umma kommer att följa de som levde innan. Kommer att ta efter dåliga attributer och egenskaper från folket som levde innan. Och det här berättas i flera hadither, bland annat hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att profeten alaihi salatu wassalam sa att domedagen infaller inte tills det att min umma kommer att ta efter de som levde innan. Shibran bi shibran wa dhira'an bi dhira. Yani steg för steg och bit för bit. Och i den andra hadithen, även om de skulle gå in i en ödlas hål, skulle ni följa efter. Och då så sa sahaba ya Rasulullah, menar du som perserna och de kristna romarna? Och då så sa profeten alaihi salam, vem annars? Och i den andra hadithen, el-yahud wa nasara. Taib. Så i dessa hadither som är autentiska, som finns i Bukhari och i Muslim, så nämner profeten alaihi salatu wassalam att muslimerna kommer att ta efter. De kommer att efterlikna judar, kristna och persier som var de kanske största folkslagen och mest utmärkande folken på den tiden. För att muslimerna skulle komma eller kommer att ta efter dessa människor. Och då nämner ulema vad, ta efter dem i vad? Efterlikna och härma dem i allt. För han sa här, som ulema nämner, yani shibran, steg för steg, bit för bit. Även om de skulle gå in i en ödlas hål skulle ni följa efter. Yani göra någonting dumt, någonting nästan omöjligt. Det skulle komma någon från denna umma som försöker göra samma sak. Det vill säga, det kommer att komma muslimer som försöker efterlikna kuffar i allting. I deras aqida, i deras tro, i deras ibada, deras dyrkan, i deras suluk, deras akhlaq, deras beteende, deras karaktär, i deras zahir, i deras utseende. Så finns det muslimer som försöker att efterlikna dem. Wallahu al-musta'an. Och det här är sorgligt. Det här tyder på en svaghet hos muslimerna. En, man kan nästan säga, personlighetskris. Varför? För som Ibn Khaldun säger, att det ligger i människans natur att efterlikna de som har besegrat dig. De som kommer och erövrar ditt land ser man som starka. För de kom och de vann över oss. Och då försöker folket att ta efter dem och efterlikna dem. Så när muslimerna efterliknar sin fiende, så tyder det på att de har blivit väldigt, väldigt svaga i sin personlighet, i sin din, i sin religion. Wallahu al-musta'an. Och profeten Muhammad alayhi salatu wasalam har sagt att den som efterliknar ett folk, han är från dem. Men tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Och den här hadithen betyder att det inte är halal för en muslim att försöka efterlikna och ta efter Allahs fiender. Att försöka vara som dem och se ut som dem och så vidare. Det är inte tillåtet. För personen är som den han försöker efterlikna. Men tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Så, och det här kan man se idag också. Att du åker till vissa muslimska länder och du ser inte ens spåret av islam. Du ser inte på gatan vem som är muslim och vem som är kafir. Inte ens på kvinnorna. Hijab är borta och det är smink och det är korta kjolar. Och sen du frågar vad hon heter, hon säger hon heter Fatima. Eller Musiba, katastrof. För 100 år sedan i muslimska länder, du såg inte ens ansiktet på kvinnorna. Nu, Allah al-musta'an, yani de har tagit efter och försöker att vara som Europa. Och speciellt många av de länder som har koloniserats i Afrika och liknande. Där, om man vill vara fin, då ska man kunna franska, man ska kunna engelska och så vidare. Och ta efter den kulturen och spela att man är någon som typ är som fransmännen eller engelsmännen och så vidare. Wallah al-musta'an. Det här är sorgligt. Att muslimerna har sjunkit till den här nivån. Istället ska det vara tvärtom. Personen är som de han efterliknar. Gärna, det vill säga, du ska efterlikna vem? Profeten Muhammad alaihissalam, du ska efterlikna sahaba, du ska efterlikna al-ulama. Personen kommer vara med de han älskar, med de han efterliknar i nästa liv. Och det yttre, som ulama säger, har en påverkan på det inre. Tror ni en muslim, han kan gå här och klä sig som en hiphoppare, prata som en hiphoppare, prata som en gangster, och sen han ska vara värsta iman, mu'min i hjärtat. Tror ni att det går ihop? Tror ni inte hans yttre, gångstil, talsätt, kläder kommer påverka hans inre? Jo, för det yttre påverkar det inre. När man försöker att se ut som de här människorna kommer du också att bli som de här människorna. Så det yttre påverkar det inre. Och därför ska en muslim inte försöka efterlikna de här människorna. Nej, om det finns kläder och sånt som är, yani både muslimer och icke-muslimer har. Det är det, du får ha dem. Men vi talar om det här att försöka efterlikna. Att se upp till dem och att inte försöka att efterlikna oss ut som en muslim. Och inte bara utseendemässigt. Ännu värre att efterlikna kuffar i deras religion. Det här är katastrofalt. Och det här tyvärr också hänt bland muslimerna. De kommer och säger, men vadå? Kristna firar Jesus födelsedag på julafton. Mohammed är bättre än Jesus, vi måste fira Mohammeds födelsedag. Det är att efterlikna kuffar, eller hur? Exakt samma sak. De bygger fina kyrkor, vi ska bygga finare moskéer. Den är efterlikna. Och det kommer i trosuppfattning. Att du finner ingenting som kristna och judar och andra har gjort med sina religioner, förutom att någon muslim kommer att göra samma sak. Subhanallah. Helt sjukt. Du finner någon kristen säger Jesus är Guds son, Du kommer finna någon muslim som säger Mohammed är Guds son. Du kommer finna allting. Det kommer alltid finnas någon som försöker efterlikna kuffar. Wallah al-musta'an. Och det här är sorgligt. Och så ska situationen inte vara hos muslimerna. Utan muslimerna ska ha al-izza, de ska ha den här självkänslan, den här respekten för sin religion. Och vara stolta över vilka de är. Wallah al-musta'an. Umar radiyallahu anhu sa detta fina uttalande då han sa att vi var de mest förnedrade och låga människor. Och Allah kom och ärade oss med islam. Allah kom med det här goda med islam, med Muhammad a.s. och ärade oss. Ni vet, araberna, vilket tillstånd de var i innan islam. Var de respekterade? De var ökenfolk som ingen i världen brydde sig om. Men subhanallah, Allah kom och ärade dem med islam och de blev världens mäktigaste människor. Och så sa Umar att om vi söker ära i någonting annat än islam så kommer Allah förnedra oss. Och det här är det man kan se idag. Att när muslimerna ser upp till kuffar och försöker att efterlikna dem så går deras länder åt skogen. Men när muslimerna går tillbaka till islam och håller fast vid islam så får de ära och framgång. Wallah al-musta'an. Naam. Ett annat av domedagens tecken är att det kommer bli mycket handel, mycket business, mycket tijara. Ni vet förr i tiden, om du bodde i en stad och skulle gå och handla, var gick du någonstans? Du gick till marknaden, eller hur? Mitt i stan, det är sopmarknad, de står och säljer grönsaker och sånt. Idag, det ser annorlunda ut. Och det här är någonting som profeten Muhammad a.s. har berättat om i flera hadith. Han sa i hadith Abdullah ibn Mas'ud, innan domedagen kommer det komma en tid där man bara hälsar på vissa människor. Wa fushu at-tijara, och handel kommer att sprida sig. Så pass att en kvinna hjälper hennes man i handel. Till slutet på hadithen. Och den andra hadithen, wa tafshu tijara, och handel kommer sprida sig. Och en annan hadith också, där nämner profeten al-islam, wa tataqarabu al-aswaq. Och marknaden, eller marknaderna, kommer nära varandra. Okej? Och alla dessa hadither är autentiska. Vad menas med att marknaden, eller handel, kommer sprida sig och marknaden kommer nära? Här nämner ulema, som Sheikh Tawajiri, att det kan betyda flera saker. Han säger det kan betyda att marknaden, det blir vanligt med handel så att det finns flera marknader bredvid varandra. Okej? Och det här är också någonting man kan se idag med olika shoppingmalls, shoppingcenter och så vidare, affärer. Att det finns för mycket affärer. Det är en tolkning. En annan tolkning är att det blir lättare att transportera varor med färdmedel, bil, båt, flyg, tåg, och även med att du kan kommunicera och lättare beställa och få reda på marknadspriset och så vidare. Så att världen, det som var långt borta blir nära. Det som tog flera månader att beställa från ett annat land tar nu kanske timmar eller dagar att beställa. Och det här sa Sheikhen innan internet. Idag, det är som att du har hela världens sokmarknad i ditt hem. I din mobil. Du öppnar eBay. Kan du inte beställa vad som helst? Är det inte så? En hemsida och du kan beställa exakt vad som helst. Du kan beställa en jumbo jet på internet, eller hur? Vad du vill. Önska från Kina, från whatever. Du bara beställer det och som handlar om att hela världens marknad är i ditt hus. Ajib, eller hur? Så att det är också en tolkning på hadithen. En annan tolkning är också att marknadspriset kommer att bli nära. Eller att det blir lite vinst i handeln. Yataqarabu al-aswaq, priserna blir jämlika. Det är också en tolkning. För förr i tiden, vi i Sverige kanske har tillgång till en viss sak, äpplen. Och ett annat land har inte tillgång till äpplen, då blir äpplen dyrare i det landet och det blir billigare i Sverige. Men idag, det är samma sak. Du köper äpplen för samma pris. Du köper en iPhone i Sverige för samma pris som i Albanien, som i Kina, som i Peru, som i... Det är samma världspris nästan. Det går inte att komma och öppna en affär och ha dyra priser. Utan marknadspriset blir ungefär samma. Det är också en tolkning på hadithen. Wallahu alam. Och alla dessa tolkningar stämmer in faktiskt på det som nämndes i hadithen. Ett annat av domedagens tecken är att grova synder kommer bli mer accepterade. Folk kommer att bryta släktbanden, folk kommer att bli dåliga mot sina grannar och folk kommer att bli kallare och mer, vad kan man säga, avståndstagande mot varandra. Och det här berättas i hadith Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att domedagen kommer inte infalla tills det att al-fuhsh wa tafahush blir vanligt. Al-fuhsh betyder skamlösa och onda synder som folk gör och som folk strävar i att göra. Och för att folk bryter släktbanden. Att folk är dåliga mot sina grannar. Och så pass att man kommer att lita på den förrädiska och man kommer att svika den pålitliga. Och denna hadith finns i Musnad Imam Ahmed och den är sahih. Det berättas också från Rasulullah alaihissalam att han sa från domedagens tecken är att al-fuhsh wa tafahush kommer att bli vanligt. Man kommer att bli dålig mot sina grannar, bryta släktbanden. Yani samma hadith som innan. Och en annan hadith وَيُلْقَى بَيْنَ النَّاسِ أَتْهَنَاكُرْ att relationen och yani, vänskapen mellan folk kommer att bli dålig. فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يَعْرِفُ أَحَدًا som att folk inte känner varandra. Och den hadithen finns i Ahmed och den är sahih. Så vad nämnde här profeten alaihissalam att det kommer att bli vanligt med al-fuhsh wa tafahush. Al-fuhsh, eller man säger att det är det som synder som är äckliga eller vidriga. Och det kan ofta betyda zina. Och det kommer vi komma till kanske senare, att zina också blir vanligt. Så från domedagens tecken är att folk tappar igen i skammen i kroppen. De skäms inte längre. De syndar öppet med grova synder, utan att skämmas. Och de pratar om det öppet och kanske till och med överdriver i att försöka göra dem. Och det här är någonting man kan se idag. Och han nämnde också att från domedagens tecken är att folk kommer bryta släktbanden. وَقَطِيَةُ رَحِمْ Och ni vet, islam har beordrat med att man håller släktbanden. Man håller bra kontakt med sina nära och kära. Och att bryta släktbanden ifrån de stora synderna. Som leder till, som profeten Alisam sa, ett påskyndat straff i detta liv. Till skillnad från att hålla släktbanden leder till en påskyndad belöning i detta liv. Det ger dig mera pengar och ett längre liv. Att hålla bra släktband med dina föräldrar och dina nära släktingar. Men som han Allah från domedagens tecken är att folk kommer att komma bort från varandra. Folk kommer att ha mindre relation och kontakt med sina familjer. Och det här kan man se idag. Folk bor kanske i samma stad men hälsar inte på sina släktingar. Idag du kan nå dina släktingar med ett sms, ett telefonsamtal. Men folk har inte ens den tiden för att upprätthålla kontakten med släktingarna. Ja, i förr i tiden var det svårare att komma i kontakt med folk men folk hade bättre kontakt. Ja. Idag är det lättare när folk har sämre kontakt. Subhanallah. Samma sak sen, folk kommer ha dålig kontakt med sina grannar. Islam uppmanar också till bra kontakt med grannskapet. Med sina grannar, vare sig muslimer eller icke-muslimer. Grannen har enorma rättigheter i islam. Idag, jag tror att många inte ens vet vad deras grannar heter. Är det inte så? Alltså, jag vet inte vad mina grannar heter. Har ni någon gång plingat på och frågat om de behöver hjälp? Har ni någon gång plingat på och gett en gåva? Nej,
man vågar inte.
Alla sköter sitt. Max, du öppnar den och du säger grannen hej. Eller hur? Det är din kontakt med grannen. Och sen den sista, att folk också kommer att ha ett tenäkor. Yani relationen mellan folk generellt kommer att bli kall och dålig. Det är också någonting man kan se idag. Att folk idag har blivit osociala. Och subhanallah, det här ökade när sociala medier kom. Så kallade sociala medier, folk blev osociala. Är det inte så? Man har ett fake liv på Facebook med sina 500 vänner och sina bilder på sin mat och sin gym och jag vet inte vad. Men vad är ditt verkliga liv? Vad är dina riktiga vänner någonstans? De som du har kontakt med. Riktiga kompisar som vi hade när vi var små. Nu alla alam vad folk har. Många är väldigt ensamma nu för tiden. Alla måste. Så, och det här med att folk också har dålig kontakt kan också betyda att alla är upptagna med sitt. Alla är upptagna med sin dunja. Wallah, jag har jobb, jag har utbildning. Wallah, jag har inte sett i brorsan på flera månader. Han bor på gården bredvid kanske. jag jobbar upptagen. Subhanallah, du har inte tid, en timme, två timmar, hälsa på din kompis, ringa, komma på en där. Jag köper inte det att folk är så där upptagna. Men folk har blivit avtrubbade, folk har blivit kalla. Man pallar inte med, man sköter sitt och alla måste. Och det är tråkigt. Och ännu värre i de här länderna. Jag minns när vi bodde i Saudi, det var i alla fall lite mashallah bättre kontakt och sådär. Man besökte varandra och mashallah. I Sverige det är kallt in. Allah måste. Och alla vägled oss. Nah. Nästa tecken från domedagen är kethrat och shuh. Att det kommer bli vanligt med girighet. Folk kommer att bli giriga. Och girighet är steget värre än snålhet. Vad är skillnaden? Snål är den som har någonting och inte vill ge. Eller hur? Men hur får han någonting innan han kan ha någonting att bli snål med? Det är girigheten. Yani han är besatt och helt inställd på att få någonting av dunya. Till vilket pris som helst. Yani han är girig. Törstig, girig. För att få någonting av dunya. Och den här girigheten kommer tyvärr att öka innan domedagen. Profeten Muhammad alaihi salatu wassalam sa en sahih hadith. Vid honom i vars hand Muhammeds själ vilar så kommer domedagen inte infalla tills det att el-fuhsh blir vanligt och el-bukhul, snålhet. Och den hadithen finns i Ibn Hibban och den är sahih. I en annan hadith så sa profeten alaihi salatu wassalam yataqarabu az-zaman. Tiden kommer att gå snabbare. Kunskapen kommer att tas upp. Elfitan, prövningarna kommer att bli vanliga. Och girighet kommer att bli utspritt. Och mod kommer att bli vanligt. El-haraj. Och då så sa sahaba, vad är el-haraj? Då så sa han, el-qatl. Yani, hänsynslöst dödande. Och den hadithen finns i Bukhari. Så han nämner profeten alaihissalam att både el-bukhul och el-shuh är från domedagens tecken. Att folk kommer att bli giriga och snåla innan domedagen. Och att vara yani, girig kan ligga i många människors natur. Det kan ligga i många människors natur. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Att den som skyddas från sin egen girighet är den som har fått framgång. Yani den som kan, vad kan man säga, dämpa eller hålla tillbaka och trotsa sin girighet är den som kommer att få framgång. För människan vill ha, människan, yani, han säger nefsi, nefsi, yani, mina pengar, mina pengar. Men när man kan släppa för Allahs skull och vara generös, då är det någonting stort. Någonting som är bättre. Taib. Och det här var det som sahaba radiyallahu anhum uppnådde. De hade motsatsen till girighet, vilket var att de, mashallah, gav, yani, eller det heter på arabiska ithar. De gav av det de älskade. Det som de var i behov av gav dem. Det sista de ägde gav dem. Subhanallah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Även om det innebär en förlust, de gav. För att de tänkte att min broder har mer rätt än mig till den här saken. Wallahu musta'an. Men innan domedagen det blir tvärtom. Många människor blir giriga och de blir besatta av dunya. Subhanallah. Och ni vet, muslimer ska inte vara besatta av det här världsliga livet. Det här världsliga livet är kort. Och det är bara en språngbräda in i nästa liv. Där vi väljer vilken av de två vägarna vi vill gå. Vill vi gå till paradiset eller helvetet? Vill du gå paradisets väg? Det kräver av dig att du gör amel. Du gör goda gärningar. Du dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Håller dig borta från haram. Och livet är kort. Subhanallah. Vi är i slutet av dunya. Det kommer inte komma någon umma efter oss. Profeten Muhammeds umma alaihi salam är den sista umma. Och profeten Muhammed alaihi salam sa att det är bara lite kvar av dunya, eller hur? Och vi lever i den sista tiden. Och vi har också fått korta liv. Yani folk för oss hade längre liv. Våra liv är 60 år eller någonting. Och av våra korta liv finns bara lite kvar. Allahu akbar. Så att vi går och slösar bort det här korta livet på dunya och försummar vårat, yani våran hadd, våran chans till nästa liv, det är dumt, idiotiskt. Men tyvärr, från domedagens tecken är att många muslimer kommer att bli besatta av det världsliga livet. Och därför så sa profeten alaihi salatu wassalam att domedagen kommer bara närmare. Men folk ökar bara i sin kärlek eller sitt iver till det världsliga. Och de kommer bara längre bort från Allah. Subhanallah. Yani, domedagen, kommer den närmare eller kommer den längre bort från oss? Varje andetag den kommer närmare, eller hur? Är det inte så? Varje dag, domedagen kommer närmare. Och när domedagen kommer närmare, vad nämnde vi i förra lektionerna? Och du vet att domedagen är nära, den är runt hörnet. Det här borde få dig att kämpa ännu mer och förbereda dig ännu mer för domedagen. Eller hur? Det är som en person som närmar sig en eld. Ju närmare han kommer, ju mer kommer han försöka stoppa det, eller hur? Eller vända om, för det blir varmare och varmare. Men det är tvärtom. Domedagen kommer närmare och folk blir bara mer fästa vid det världsliga livet. Det borde vara tvärtom. Yani, domedagen är nära, det betyder att dunja är på väg mot sitt slut. Allt på dunja, kulle men aliha, fan. Allt på dunja kommer att förgå, försvinna. Allt guld, silver, diamanter, hus, sportbilar, allt är borta på domedagen. Men ändå folk ökar bara sin iver och sin besatthet av dunja. Och de kommer bara längre bort från Allah. Också tvärtom. Domedagen kommer nära. Du borde komma närmare Allah, eller hur? För det är han du snart ska möta. Men folk kommer bara längre bort från Allah. Och det här kan vi också se idag. Att tyvärr många blir svagare i sin religion. Wallahu al-musta'an. Så ash-shuh, den här girigheten, är väldigt farlig och väldigt, väldigt skadlig. Profeten Muhammad alaihissalam, han sa ittaqu ash-shuh, akta er för girighet. För girigheten fick de innan er att gå under. Det fick dem att spilla varandras blod och att tillåta vad Allah har förbjudit. Och en annan hadith, det fick dem att bryta släktbanden. Och det fick dem att vara snåla. Och det fick dem att synda. Så profeten Muhammad alaihissalam nämnde att den här girigheten skadade, eller kommer att skada muslimerna. Och det kan man se, subhanallah. Och det fick dem innan oss att gå under. Och det kommer att få många av denna umma att gå under. Profeten Muhammad alaihi salam, han sa också att vid Allah, jag fruktar inte för er fattigdom. Jag är inte rädd att ni muslimer ska bli fattiga. Men jag är rädd att dunja ska öppnas för er så som det öppnades för dem som levde före er. Och sen så ska ni tävla om dunja och den kommer att förstöra er så som den förstörde dem. Subhanallah. Yani dunja ska förstöra er så som den förstörde dem. När de blev giriga och besatta av det världsliga livet. Och de började att avundas varandra och hata varandra på grund av dunja. Allahu Akbar. Det muslimska brödraskapet är mycket värt mer än alla pengar i världen. Hur kan du bli ovän med din broder på grund av pengar, guld eller silver? Men tyvärr kan vi se det här idag. Wallahi, ibland jag blir förvånad. Folk nämner att deras egna släktingar, de bryter kontakten med sina släktingar på grund av bråk om pengar. På grund av bråk om mark i hemlandet, jag vet inte vad. Dunja saker, subhanallah. Så bryter folk kontakten och relationen med sina släktingar. Och det är fel. Det betyder att dunja har blivit det viktigaste. Man har gjort dunja till sitt viktigaste mål och inte religionen. Har man den här din och Allah azza wa jalla som sitt mål, då vet man att dunja är värdelöst. Eller hur? Dunja är ingenting jämfört med nästa liv. Wallahu al-musta'an. Men tyvärr, det här är en sjukdom som har drabbat muslimerna. Profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, han sa: "Salah awwal hadhihi al-umma bi-zuhd wal-yaqin." Den första delen av denna umma har fått framgång med hjälp av zuhd, avhållsamhet i dunja och övertygelse i religionen. Och den sista delen av denna umma kommer att gå under på grund av snålhet och el-amel. El-amel, yani, att de typ glömmer bort döden. El-amel betyder att man har för mycket hopp. Att du hela tiden du har den här, yani, att jag ska leva livet, jag ska planera, och du har alldeles för mycket hopp och du glömmer bort ditt riktiga mål. Som är vad? Paradiset. Så man har el-amel, man tänker jag ska leva tills jag blir 80, jag ska gå i pension, jag ska köpa hus, jag ska gifta mig med bla bla bla, jag ska hit och dit. Och sen Allah al-musta'an, man glömmer bort det riktiga målet. Så att det här är någonting som får den här umma att gå under. Den här girigheten och strävan för detta världsliga liv. Och så behandlar en väldigt mäktig hadith som berättas i Abi Dawud och Musnad med Muhammad från Thauban radiyallahu anhu. Det säger han att profeten Muhammad a.s. sa: Yushikul umam. Det kommer att komma en tid då al-umam, den i samfunden, icke-muslimerna, kommer att kalla eller bjuda in varandra mot er. Så som man bjuder in varandra att äta från ett fat med mat. Och då så sa sahaba, ya Rasulullah, är det för att vi är få den dagen? Han sa nej, ni är många den dagen. Muslimerna kommer att vara många den dagen. Men Allah kommer att ta bort den rädsla som kuffar hade i sina hjärtan mot er. Och Allah kommer att kasta al-wahan, svaghet, i era hjärtan. Och då så sa sahaba, ya Rasulullah, vad är den här svagheten för någonting? Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam: Hubbu dunya wa karahiyatul maut. Kärlek till dunya och ett hat för döden. Subhanallah. Den här hadithen är ajib. Beskrivningen om vad som kommer att drabba denna umma innan domedagen. Profeten alaihi salatu wassalam säger att det kommer att komma en tid där kuffar kommer att utnyttja och yani suga ut det goda som finns i muslimska länder. Precis som liknelsen av en grupp med människor som står framför ett fat med mat. Med ris eller kyckling eller frukt eller någonting. Och du säger kom och käka. Yani kom och ta vad du vill. Nu är du färdig, gå därifrån. Yani kuffar kommer göra så med muslimska länder. De säger till varandra kom till muslimska länderna, ta vad ni vill, gör vad ni vill. Och sen kan ni gå därifrån. Inget som helst ansvar. Och då kopplade sahaba det här med att om muslimerna är så svaga så måste de vara få. Hur kan de tillåta att någonting sånt händer? Att låta sig utnyttjas och förnedras på det här sättet. Så sahaba tänkte direkt, de är få den dagen. Men då säger profeten nej, a.s.w. Ni är många. Många. Men ni är som skummet på havet, sa han. Walakinnakum kagutha is-sail. Som skummet på havet. Här är också en tankeställare. Muslimerna är många. Idag är vi många. 1,7 miljarder. Var fjärde, var femte människa på jorden är muslim. Men har vi den här styrkan? Har vi den här respekten bland icke-muslimerna? Nej, det har vi inte. Och tyvärr, många faller in på den här beskrivningen att de är som skummet på havet. Har ni någon gång stått vid en strand och sett det här vita, smutsiga skummet som kommer upp? Har ni sett det någon gång? Subhanallah. Så det var, jag såg det i Dubai sist eller någonstans. Om man tänker på den här hadithen. Ajib. Det här skummet på havet. Finns det någon nytta med skummet på havet? Kan du utvinna någon nytta av det? Kan du det? Ja? Är det ens fräscht att bada i? Nej, det är inte fräscht att bada i. Det är äckligt. Varför? För skummet på havet samlar på sig all skit i havet. Det ligger massa skräp och plastflaskor. Jag vet inte vad det är, det här skummet. Och samma sak är det tyvärr med många muslimer. De samlar på sig allt skit i dunja. Och skummet på havet har inte heller någon fri vilja. Alltså den färdas inte åt det håll som den vill. Utan den följer bara vågorna. Det vill säga att samma sak som vi sa innan. Vissa muslimer kommer att följa kuffar. De har ingen egen självkänsla. Ingen stolthet. Utan de följer bara efter the flow, mainstream. Dit de tas, går de. Subhanallah. Så svaga. Så de kommer att vara som skummet på havet. Och Allah kommer att ta bort denna rädsla som kuffar hade i sina hjärtan mot er. Profeten Muhammad a.s. sa: Nusirtu bi ru'b, masirat och shahr. Allah gav mig seger med rädsla på en månads avstånd. Om kuffar visste att han skulle komma efter en månad, de gav upp. Allah gav honom den här rädslan och respekten. Och samma sak om vi håller fast vid Koranen och Sunna. Kuffar kommer att bli rädda för oss. De kommer respektera oss. Men Allah kommer ta bort den här rädslan och kasta svaghet i våra hjärtan. Och vad är den här svagheten? Hubbu dunya. Det har vi sjukdomen som drabbat muslimerna och orsakat detta förnedrade tillstånd. Att de älskar dunya och de är rädda för döden. Subhanallah. Sahaba var totala motsatsen. De hatade dunya, de brydde sig inte om dunya och de längtade efter döden. Att dö som martyrer. Yani fi sabilillah, det var deras högsta mål. Och då var det, mashallah, Rabe, han hade vunnit om han gick ut i jihad fi sabilillah och dog som martyr. Det var det högsta de kunde önska sig. Som det berättas att Khalid ibn Walid sa till Kuffar, ni vet innan krigen, de möter, generalerna möter varandra. Och det berättas att han säger, vi har ett folk, soldater, som älskar döden lika mycket som era soldater älskar vin och kvinnor. Kuffar, de skakar när de hör sånt här. Och subhanallah, Allah musta'an. Och då talar vi om riktig jihad, vi talar inte om terror och självmordsbomber, vi talar om en riktig jihad som är i enlighet med islam. Så det här var sahaba radiyallahu an. De hade inte kärlek för det här livet, utan de, mashallah, längtade efter Allah och paradiset, och de ville lämna det här livet på bästa sätt, Allah musta'an. Men idag finner vi tvärtom. Hubbu dunya, att muslimerna älskar detta liv, och hatar döden mer än allt, subhanallah. Allah musta'an. Och det här är, som vi sa, en sjukdom som i slutändan bara skadar människan. För att den som är besatt av dunya kommer att försöka tjäna dunya på vilket sätt som helst, till vilket pris som helst. Är det inte så? Och det nämnde också profeten alaihissalam. Han sa att det kommer att komma en tid, la yabalul mar. Personen bryr sig inte hur han tjänar sina pengar. Amin halal, amin haram. Det kommer att komma en tid där muslimen inte längre bryr sig hur han tjänar sina pengar. Om det är halal eller haram. Och det här ser vi också idag. Hur många muslimer har inte restaurang där de säljer alkohol, där de säljer gris? Hur många klubbar ägs inte av muslimer? Hur många affärer med alkohol ägs inte av muslimer? Hur många muslimer är inte kriminella? Och så vidare. Allah musta'an. För det viktigaste är pengar. Hur du ska få pengar. Sen religionen kommer i andra hand. Allah musta'an. Det finns en väldigt vacker hadith som också hör till detta ämne. Och det är att profeten Muhammad a.s. han sa att den som har det här livet som sitt största mål, man kan inte dunya hemma. Den som har dunya som sitt mål, ja'ala Allahu faqrahu bayna 'aynay. Han kommer bara se fattigdom framför sig. En den som är besatt av det här livet, han vill bara ha dunya, han kommer aldrig bli mätt. Taib. Och Allah kommer göra hans saker svåra i livet. Och tre, han får i slutändan bara det som är skrivet. Medan den som har nästa liv som sitt mål, Allah kommer att ge honom rikedom i hjärtat. Saker kommer att underlättas för honom. Och dunya kommer att komma till honom trots att han vänt sig bort från det. Subhanallah, vilken hadith. Ajib. Så här har vi två människor. Den som springer efter dunya på bekostnad av sin din. Han vill bara ha dunya. Han kommer aldrig bli mätt. Aldrig någonsin. Hur mycket pengar han än får. Och där kan vi se många av dagens miljonärer. De har så mycket pengar. Vissa diktaturer och presidenter, de har så mycket pengar, men ändå de suger ut pengar från folket. Subhanallah. Yani han skulle behöva flera liv för att spendera sina pengar. Men de får aldrig nog av dunya. Subhanallah. Så de blir inte mätta på dunya. Och saker och ting blir svåra för dem. Allah gör saker svårt för de har ingen tawakkul, ingen iman på nästa liv. Och tre, vad händer? De får i slutändan bara det som är skrivet. Inte en krona mer, inte en krona mindre. Den som lämnar salah för att jobba haram, den som tar av sig hijab för att jobba haram och så vidare, kommer inte få en krona mer än vad Allah har skrivit 50 000 år innan han skapade allting. Inte en enda krona mer. Så har man iman på det här, du kommer inte kompromissa med din religion. För du vet att, khalas, jag får det som är skrivet. Så personen som har nästa liv som sitt mål, Allah kommer göra honom rik. Vart? Hjärtat. En rikedom som, mashallah, är bättre än alla pengar. Eller hur? Och Allah kommer underlätta saker för honom. Och dunya kommer till honom trots att han springer bort från dunya. Han springer mot paradiset, bort från dunya. Dunya springer efter honom. För det är skrivet. Varenda krona han ska få jagar honom. Subhanallah. Och där finner man vissa av ulema. Som Sheikh bin Baz rahimahullah till exempel. Jagade han dunya? Han var den som sprang från dunya. Pengar kom till honom. Folk kom till honom och säger här, pengar, pengar, pengar. Ge till fattiga. Eller hur? Han kunde få hur mycket pengar han ville. Och så samma sak är det med många. Många som vänder sig till Allah. Dunya kommer på köpet. Du får det på köpet. Ja. Hänger ni med? Dörrar öppnas. Och vi ser folk som lämnar salat, de jobbar med haram Och som han alla, det går dåligt för dem. De går i konkurs, de får skulder, de får problem. Subhanallah. Vad har han tjänat? Inte dunja och ingen din. Allah akbar. Så man ska inte ha detta liv som sitt största mål. Vi ska gå igenom ett av domedagens tecken till. Och det är egentligen två tecken. Och det är när det kommer till islamisk kunskap. Att de lärda kommer att dö. Och att folk kommer att söka kunskap hos okunniga människor. Profeten Muhammad alaihi salatu wassalam har sagt i flera hadither, bland annat hadith Anas i Sahih Bukhari, så säger han, Rasulullah alaihi salatu wassalam sa, från domedagens tecken är att kunskapen kommer att lyftas upp. Okunskap kommer att sprida sig och alkohol kommer att drickas och folk kommer att göra zina. Yani zina, otukt, kommer att bli vanligt. Och i en annan hadith, kunskapen kommer att minska. Första hadithen, kunskapen kommer att tas upp. Andra hadithen, kunskapen kommer att minska. Okunskap kommer att sprida sig. Zina kommer att sprida sig, yani otukt. Och det kommer att bli mycket kvinnor. Så pass att det blir 50 kvinnor på varje man. Yani om man kollar i procent, yani 50 kvinnor på varje man. Så dessa hadither nämner att från domedagens tecken är att kunskapen kommer att minska. Kunskapen kommer att minska och okunskap kommer att sprida sig. Och när man talar om kunskap, talar man då om världslig kunskap eller religiös kunskap? Religiös kunskap. För den världsliga kunskapen, den är på väg uppåt. Alltid, den går alltid uppåt. Folk upptäcker hela tiden nya saker och blir mer utbildade och så vidare. Vi talar här om den religiösa kunskapen. Och ta en generell princip. När al-ilm nämns i Koranen och Sunnan, så handlar det om islamisk kunskap. Det handlar inte om världslig kunskap. Så, den religiösa kunskapen, kunskapen om islam, kommer att minska innan domedagen. Och okunskap kommer att sprida sig. Och efter att okunskapen sprider sig, så sprider sig synder. I samband med detta nämnde profeten alaihi wasallam att det kommer bli vanligare att folk dricker alkohol och att folk gör zina. Varför? För när folk har kunskap, ilm, i muslimska länder och så vidare, de varnar för dessa synder. De håller folket tillbaka. De påbjuder det goda, de förbjuder det onda. Men när de lärda dör, och det inte längre finns någon lärd kvar som säger åt folk vad som är rätt och fel, så gör det att folk gör vad som helst. Yani folk har inga mer begränsningar. Ulema är de som gör profeternas jobb, profeternas arvtagare, genom att vägleda folket. Wallah al-musta'an. Så de lärda kommer att dö. Kunskapen kommer att minska. Och det här sker genom att de lärda dör. Som berättas i hadith Abdullah ibn Amr. Där han säger att profeten Muhammad alaihi salatu wassalam sa att Allah kommer inte ta upp kunskapen. Bara ta upp den från folk. Utan Allah kommer att ta bort kunskapen genom att ta de lärdas liv. Tills det inte finns någon lärd man kvar, då kommer folk att utse okunniga människor till sina, yani, referenspunkter eller till sina lärda. Som de sen kommer att fråga och de kommer att svara utan kunskap och vilseleda sig själv och att vilseleda andra. Och denna hadith finns i Bukhari. Så han nämner profeten Muhammad alaihi salatu wassalam att hur Allah tar bort kunskapen. Det är inte så att han får ulema att glömma bort kunskapen. Utan han tar de lärdas liv. Så att de blir färre i antal. Och det här är någonting vi kan se. I denna tid, för inte så länge sedan, vad kan man säga, 10 år sedan någonting, så dog några av de största ulema. Eller hur? Sheikh bin Baz, Sheikh Uthaymin, Sheikh Albani, Sheikh Mokbel och så vidare. Alla dog nästan under samma tidsperiod. Sheikh Albani under samma tidsperiod. Allah al-musta'an. Och det är så här Allah tar de lärdas liv. Och det här är som Al-Hassan al-Basri sa, Mautul alim thulmatun fil islam. Han sa den lärdas bortgång är ett tomrum, som ett hål i islam, som ingenting kan täcka fram till domedagen. Yani när de lärda dör, så minskar religionen, eller vad kan man säga, yani, kunskapen minskar. Och det går inte att täcka. Yani, exempel. När Sheikh bin Baz dog, rahimallah, han var Sheikh al-Islam denna tid. Vem var det som kom och ersatte honom? Vem var det som kom och tog hans position, hoppade in och gjorde hans jobb exakt som han gör? Fanns det någon? Det finns inte. När Sheikh al-Bani dog, vem var det som ersatte honom och mashallah gör samma jobb som Sheikh al-Bani? Finns det någon? Det finns inte. När Sheikh Muqbil dog i Yemen, det blev kaos. Och så vidare. Allah mustan. Så de lärde, mashallah, har denna höga status med profeternas arvtagare. Och shaitan, han blir så glad när ulema dör. Det är hans idjan. När ulema dör, han blir glad. För vad händer? Det blir en motsatt effekt. Folk vill fråga om islam. Allah säger fråga de lärda. De lärda finns inte tillgängliga. Vad gör folket? De vänder sig till okunniga. Folket är okunniga. Och de vänder sig till någon som de tror är lärd. Och säger, du är våran mufti, du är våran sheikh, vi kommer fråga dig. Och den här personen är inte rädd för Allah. För han är jahil. Och han säger okej. Okay. Och han börjar svara och ge fatwa, halal och haram och halal och haram. Och subhanallah, det blir kaos. Och det här är det vi kan se idag i den här tiden. Att fel folk talar om islam. Wallah musta'an. Okunniga människor svarar på frågor om islam, föreläser om islam och vilseleder andra. Och det är också det vi kommer att tala om i nästa hadith. Men dessa hadither bevisar att fråndomedagens tecken är att de lärda kommer att dö. Här nämndes att Allah kommer ta deras liv. Det nämns också i vissa hadither att strax innan domedagen kommer Allah att ta upp all kunskap. Han kommer att ta upp varenda vers från Koranen. Och då kommer han att ta upp den från människornas minnen, bröst. Från varenda bok kommer Allah att avlägsna varenda vers från Koranen. På hela jordklotet. Tills det inte finns någon människa kvar på jorden som säger Allah, Allah. Och det är på dem som domedagen kommer att infalla. Och vissa hadither nämner att de är de värsta av människor. Men det här är när? Det här är efter Dajjal, efter Isa, efter Ya'juj och Ma'juj. Så kommer den här tiden där folk glömmer bort islam. Som Hudhaifa nämner, den här tiden då folk inte vet vad salah är. Fasta, sadaqa, hajj, de vet ingenting av islam. Muslimer. Men han sa, de kommer att säga La ilaha illallah. Vi hörde våra förfäder säga La ilaha illallah. Då säger en man till Hudhaifa, vad kommer det hjälpa dem? De vet inte vad bönen är, de vet inte någonting. Och då så sa han till slut, det kommer att rädda dem från elden. För det är det enda de vet av islam. Att vi muslimer, pappa sa la ilaha illallah. Vad det betyder, vad man ska göra, de vet inte. Men kommer en tid efter det, när kunskapen minskar och minskar och minskar, tills Allah tar bort all kunskap på jorden. Ingen muslim finns kvar på jorden. Och det är på dem som domedagen kommer att infalla. Men det här kommer inte vi behöva uppleva, inshallah ta'ala. Utan det här kommer mycket, mycket senare. Men en viktig sak som sahaba sa, det var Abu Darda, tror jag, sa. Han sa, jag är rädd. Han sa till folk, studera, lär er. Gå till de lärda och ta deras kunskap innan det att de dör. För deras död är försvinnande av kunskapen. Och vi har den här kedjan. Han sa, jag är rädd att den äldre dör och den yngre inte hinner lära sig. För att vi har den här hela tiden. Sheikhen, hans student. Sheikhen, hans student. Och kunskapen ärvs vidare. Men om den bryts, inga åker och studerar och de lärda dör, då bryts den här kedjan. Så han sa, jag är rädd att era lärda kommer dö och era unga inte kommer att lära sig. Så han sa, åk och lär er. Och sen så sa han, varför ser jag att ni är mätta på mat men hungriga på kunskap? Ni, mashallah, ni fyller magen, men ni är hungriga på kunskap. En hunger som ni inte tillfredsställer. Så man ska studera så mycket som möjligt av de lärda när man har möjligheten. Sista punkten för idag, och sen kan vi ta lite frågor, inshallah ta'ala. Det är relaterat till det som nämndes innan. Och det är att folk kommer att söka kunskap hos okunniga människor. Och här berättas det från hadith Abi Umayya al-Juhami. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, från domedagens tecken är att man kommer söka kunskap hos de små. Berättad av Ibn al-Mubarak. Från domedagens tecken är att man kommer söka kunskap hos al-Asagir. De små. Och Abdullah ibn Mas'ud sa, folk kommer att vara på gott så länge kunskapen kommer från profeten Muhammed sahaba radiyallahu anhu. och deras äldre, men då kunskapen kommer från de yngre eller de små, så kommer folket att gå under. Så här nämner profeten Muhammad alaihi salatu wassalam att från domedagens tecken är att folk kommer söka kunskap hos de små. Och de små finns det tre förklaringar på. Okej? Okay? Vissa av ställen som Ibn Mubarak han sa, de små, de är ahlul bidah. Okej? Okay? Folk från domedagens tecken är att de söker kunskap hos ahlul bidah. Det är folk som inte tar sin kunskap från Koranen och Sunnan och det som sahaba var på. För som Abdullah ibn Mas'ud sa, att folk kommer vara på gott så länge de tar sin kunskap från sahaba. Hänger ni med? Och vissa av salaf sa också att kunskap är det som kommer från sahaba. Det som inte kommer från sahaba är inte kunskap. Okej? Okay? Eller hur? Finns det någon islam, någonting nytt från islam som har kommit till islam efter sahabas tid? Finns det? Nej, finns inte. Så kunskap är al-amr al-awwal. Det första. Så som Abdullah ibn Mas'ud sa, alaykum bil amr al-atiq. Gå tillbaka till det gamla. Ja, den gamla traditionella islam. Vi behöver ingen ny islam. Så ahlul bidda, vad gör de? De kommer med ny islam. Nya saker som inte hör hemma i islam. Så här nämner Abdullah ibn Mubarak att de små som folk kommer söka kunskap ifrån är folket av bidda. Okej? Okay? En annan tolkning är att de är al-juhal. Att de är de okunniga. Okej? Okay? Att de är okunniga. Och det här var det vi nämnde i förra hadithen. Att när de lärda dör så vänder sig folk till okunniga. Och det här stämmer också. Att det kommer en tid då folk söker kunskap från okunniga människor. Och den tredje tolkningen är att de är unga i åldern. Han sa här små. Och att det betyder ordagrant, de är små, de är unga i sin ålder. Låt oss reflektera över de här tre. Och alla de här tre är ett problem idag. Vilken tolkning man än förklarar hadithen med, så är alla tre ett problem idag. Att folk söker kunskap från folket av bidda är ett problem. Det här är inte tillåtet i islam. Folket av bidda är inte folk av kunskap. Som Abdul Barr säger, eller imam al-Maliki ibn Abdul Barr, han säger att det är konsensus, ijma, på att folket av bidda inte är ulema. Okej? Okay? Det är en person som sitter med fälsafa och han kommer med åsikter som inte hör hemma i islam. Vad är det han är alim i? Är han alim i islam? Nej, han är alim i någonting annat än islam. Hänger ni med? Och han är inte från profeternas arvtagare. För profeternas arv är kunskapen. Och han har inte den här kunskapen. Det är inte den han lär ut. Så folket av bidda ska man inte studera hos. Men tyvärr har det här blivit väldigt vanligt idag. Att folk söker kunskap från vem som helst. Och samma sak de okunniga. Folk söker också kunskap från okunniga människor. Och speciellt i den här tiden. Förr i tiden, för 100-200 år sedan, om en okunnig person säger jag ska lära ut islam, jag ska lära ut Bukhari. Folk skulle kanske slå honom. Säger, vem är du? Här vi har imamen, du är jahil. Eller hur? Idag, vad gör han? Han sätter en kamera hemma i vardagsrummet, han öppnar en bok och gör en YouTube-kanal. Ja? Och han släpper skägget och klär sig med thob. Mashallah, Sheikh al-Fulani. Ja? Jahil. Han kan ingenting om islam. Mufti. Mufti, imam, sheikh, jag vet inte vad. Och som han aldrig har blivit en fitna den här tiden. Att folk, när de vill veta om islam, YouTube, Facebook, jag vet inte vad. Och mashallah, den här mannen pratar fint och så vidare. Han påverkar mig när han pratar. Men två frågor. Ett, är han alim eller jahil? Ja? Är han alim eller jahil? Okej, han har skägg, han har kamis, han kan fin arabiska, men han är alim. Det är två olika saker. Abdullah ibn Mas'ud sa att det kommer komma en tid där de som kan Koranen blir många, men de som kan islam är få. De som gör khutba är många, men de som kan fiqh, de är få. Så bara för att en person kan hålla en fin khutba, en person kan läsa Koranen fint, betyder inte att han är alim. Alim betyder att en person studerat islam 10, 20, 30 år. Han är alim i fiqh, i aqida, i tafsir, i hadith och så vidare. Det är alim. Han kan svara på de flesta frågorna i enlighet med Koranen och Sunna och konsensus och det som sahaba var på. Det är en alim. Men idag tyvärr okunniga människor har satt på sig kläderna av ulema. Och alla har blivit specialister. De är med på tv, de är med på Facebook, på YouTube. och ska uttala sig i stora frågor och så vidare. Allah mustan. Och det här blir fel. Vad sa profeten alaihi salam? De frågar honom och han svarar. Inte att han säger Allahu alam, jag vet inte, jag är jahil, utan han säger bismillah, han börjar svara. Fatwa. Subhanallah. Och vad sa profeten alaihi salam? Han vilseledde folk och vilseledde sig själv. Och det här också nämns i att var Omar som sa zallatul alim, zallatul alim, zallatul alim. Den lärdes felsteg blir hela världens felsteg. Och den här mannen är inte ens lärd, han är en jahil. Han gör felsteg. Och kommer med de här konstiga fatawa. Och de här självutnämnda imamerna, de är jättemånga idag. Som inte har en islamisk bakgrund. Och speciellt för oss som bor här i väst. I Sverige det är jätteenkelt. Du kommer från ett arabland, du pratar arabiska. Läs några böcker, du har någon khutba och sen mashallah, han är imam. Imam i moskén. Och han går till tv, han går till media och tidningar. Han är imam. Förstår ni? Men vad har han studerat? Vad har han för bakgrund? Max kanske 2-3 år på någon skola. Men han är ingen imam. I hans hemland, folk ska skratta åt honom. Men i Sverige, mashallah, han blir kung. Som vad man säger? Den enögde mannen blir kung i de blindas land. Ja? Och så är det. Här han kommer, mashallah, imam. Själv utnämnd imam. Så man måste vara jätteförsiktig. Vem man tar kunskap ifrån. Salaf brukade säga, den här religion, den här kunskapen är er religion. Kolla vem ni tar er religion ifrån. Är han utbildad? Vad har han studerat? Han studerat med ulema. Har han gått igenom böcker? Har han lärt sig? Hur många år? Har han rekommendationer? Men har han en utbildning innan du frågar honom? Jag frågar en fråga. Till exempel om ni behöver operera hjärtat. Om man säger, mashallah, vi har Abdallah öppna en klinik här bredvid lokalen. Han studerar, han läste själv böcker om hur man ska operera folk i kirurgi. Han kollar på några YouTube-videos. Ja? Han har öppnat klinik, halva priset. Ja? Vem skulle gå dit? Ja? Ingen. Eller hur? Ni skulle ringa polisen och anmäla honom. Ja? Han är skam, han är bluff, eller hur? Ja? Men när det kommer till islam, det är okej. Som är ännu viktigare. Inte han dödar ditt hjärta, han dödar din iman. Förstår ni? Så Allah måste, och samma sak med allting. Du skulle aldrig gå till en tandläkare som inte är utbildad. Du skulle inte gå till en mekaniker som inte vet vad han gör med bilen. Men allting, du vill ha en utbildning. Men islam, ingen utbildning. Khalas. Bara han heter sheikh, han har kamis, han har skägg. Khalas, det är lugnt. Det är fel, helt fel inställning. Och idag, de här är jättemånga. De här pop-up shiur, YouTube shiur. Flera miljoner likes och hit och dit och videos. Men vart har de studerat? Subhanallah. Vissa personer, vem var det, Bin Laden, han ger fatwa. Han är oljeingenjör. Han har inte studerat islam. Hans efterträdare Zawahiri, han är, jag tror, ögonläkare. Ögonläkare. Och han ger fatwa. Och liknande saker. Vi finner många sådana här. Han är specialist i Zara, han är doktor, han är läkare. Och sen, mashallah, han sitter och pratar om islam och fatwa, halal och haram. Och så vidare. Mycket, mycket farligt. Så vad ska man göra för någonting? Man ska gå till de riktiga ulema. Och därför så sa profeten alaihissalam, al-baraka ma'a kabirikum, att välsignelse finns i era äldre, era stora ulema. Och även det här med mindre, unga. Idag många väljer bort de stora ulema och går till de yngre. Och du har en stor fråga, halal, haram, jag vet inte vad. Gå och fråga ulema. Sheikh Rozan lever, al-Mufti, Sheikh Abdul Mohsen al-Abbad. Det finns många stora ulema idag. Eller hur? Runt om i världen som man kan fråga. Istället för att gå till någon ung person. Varför? För ulema säger, som al-Khatib al-Baghdadi, han säger att de äldre ulema, de har mer erfarenhet. Unga, de har det här oftast att man är, vad heter man? Man är impulsiv. Impulsiv. Man är het på gröten. Svara direkt och oerfaren och kallas. Man har ingen hikma. Ja? Medan en äldre person, han har varit med 40-50 år. Han har fått den här frågan 100 gånger. Så när han svarar, han är lugn. Nej, ta det lugnt och så vidare. Han vet vad han ska göra för han har livserfarenhet. Och han har inte heller så mycket världsliga intressen. Han bryr sig inte om folk, han bryr sig inte om dunja. Han svarar ut med islam. En ung person kan däremot vara väldigt fäst vid vissa världsliga intressen, vänner, grupper, kompisar, och kan svara ut med det. medan den äldre mannen är fri från de här sakerna. Så det här nämner ulema. Så vad ska man göra för någonting? Man ska söka kunskap hos de som är utbildade med en korrekt utbildning. Hos folket av sunna. Och de som undervisar i enlighet med Koranen och sunna. Och därför så nämnde vissa av ulema att en person som är ung men han är lärd och han talar ut med Koranen och sunnan, han är stor. Men en person som är gammal och han talar ut med okunskap, han är liten. Hänger ni med? Så nej, vi har ålder är viktigt, men vi har också kunskap. Kunskapen höjer upp folk och okunskap sänker folk. Så man ska vara jätteförsiktig med vem man söker kunskap ifrån. Och inte ta kunskap från vem som helst. För många av dem som har halkat och gått vilse och anslutit sig till konstiga grupper och sekter är på grund av att de har lyssnat på fel folk. Och vissa kommer med det här shaitan-argumentet att lyssna på alla och ta det goda och lämna det dåliga. Har ni hört det argumentet? Taib, den här snubben sitter och pratar arabiska, han kan mer än dig, fast han inte är alim. Eller han tillhör Ahlul Bidah. Hur ska du kunna skilja på vad som är rätt och fel? Han kommer och säger Allah säger, och så kommer han med sin egen tolkning. Hur vet du att den här tolkningen är fel? Är du alim i tafsir? Han kommer med en hadith, hur vet du att hadithen är sahih eller da'if? Hur vet att hans tolkning på hadithen är den rätta tolkningen? Det vet du inte. Så lämna de här tvivelaktiga människorna. Och som, det finns en väldigt vacker liknelse. Det här med att ta från rätta ulema. Och ulema som är lite, ja, ni, tvivelaktiga och så vidare. Det är som att du har 2 glas vatten. 1 glas vatten, renaste vattnet. Zamzam vatten. Och så har du en kopp. Du tog upp den från en vattenpöl. Blad, gegga, allt möjligt. Ska du välja att dricka det rena vattnet? Eller ska du säga, jag tar det här smutsiga vattnet. Jag tar bort det dåliga, jag tar det som är bra. Ja, vilken gör du? Jag ska göra process, jag ska sila vattnet, jag ska rena vattnet. Och ta det vattnet som blir rent. Eller jag ska direkt dricka från koppen med zamzam. Vilken väljer ni?
Direkt
dricka det rena vattnet. Bara en idiot skulle ta det smutsiga vattnet. Och det är samma sak här. Du har ulema som du vet, de är från på sunna. De är utbildade, de är bra. Som vi nämnde, ulema bin Baz, Albani, Uthaymin. Khalas, vi vet, de är bra, mashallah. Och så har du de här som, det finns mycket snack om dem. De har problem, deras bakgrund, bidda och jag vet inte vad. Khalas, lämna dem. Vi är inte i behov av dem. Det är inte så att det finns en brist på korrekt kunskap. Korrekt kunskap finns det ett överflöd av. Wallahi, du kommer inte ens ha tid hela livet om du ska studera islam. Det är all den kunskap som finns tillgänglig idag. Och kunskapen är enkel idag. Den finns överallt. Det är korrekt kunskap. Ulemas lektioner finns inspelade, de finns nedskrivna, de finns översatta. Alhamdulillah. Så vill man söka kunskap för rätt källor så finns det. Så akta er för att göra det här som profeten Al-Sam varnade för. Att söka kunskap hos de små, gärna de okunniga. Och folket av bidah. Och vi avrundar där och affan att det blev för långt. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.